Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Yes.
Hallå, Daniel Aldermark på OneTouch Edit. Det här är Nissa Hallberg på Nissa Hallberg Entertainment AB.
Och det här är Jesper Schalén på Stay Awake AB.
Mm, och Emily Uggla.
Ja.
Okej, där har vi ett, ja. Där har vi introt, hörru.
Rapab.
Klåda på armen, yrsel, kast humör. Ont i halsen, gult bajs, hjärntumör. Är jag sjuk? Är jag sjuk? Är jag sjuk?
Första onsdagen 2024, och det betyder att det är första onsdagen 2024.
Nej, det är det ju inte.
Är det inte?
Det är andra onsdagen 2004.
2004?
Nej, 2024.
Så börjar vårat...
Nej, men det är andra onsdagen.
Förra
onsdagen var ju
just
förra onsdagen. Eller första onsdagen. Förra onsdagen var ju första onsdagen.
Då sa vi inte glatt gott nytt år.
Jag vet, vi glömde hela nyårsgrejen. Vilket är rätt coolt.
Ja.
Ja, I guess.
Det här är alltså andra onsdagen 2024, Jesper.
Just det.
Och ni lyssnar på Är jag sjuk?
Ja.
Med Emily Uggla.
Ja.
Ja, Jesper Salén.
Ja.
Och som är läkare då. Det är du som är. Ja. Och du som är anledningen till att jag och Emily är här. Och jag heter Nissa Hallberg.
Ja. Mm.
Och vi tömmer dig på kunskap.
Ja, och luft.
Och glädje. Och så lite tango.
Och tango.
Ja.
Yeah.
Hur mår ni? Gud, vilken konstig stämning det är. Det är som att ni aldrig har spelat.
Ja, men det kanske är för att jag och Nisse var ute igår.
Var ni?
Med mina syskon.
Ja.
Ja, och jag dricker inte så mycket nu för tiden. Så jag drack ett glas rödvin och sen en gin och tonic som var skitstark. Alltså den var så jävla stark för att hon hade missuppfattat. Så jag blev typ full på den.
Men hur hade hon missuppfattat?
För att jag skulle ha en sexa whisky och istället för en öl fick en fyra whisky, så fick hon väl en sexa.
En sexa gin och tonic.
Ja.
Och sen känner jag mig typ lite bakis.
Aha.
Ja. Men det gör inget.
Nej.
Det får man vara. Mm. Alla, man får vara hur man vill här.
Mm. Mm.
Ja.
Och ni då? Är ni fräscha?
Jag känner mig, jag var ju också ute med dig.
Mm.
Drack massa öl.
Mm.
Jag drack väl sex öl i år.
Oj.
Skulle jag gissa?
Ja. Eller oj.
Egentligen är det ju nästan ingenting. Förut var det typ på 12.
100
liksom en lunch.
Men jag är också, lite fetvad bakom högerögat. Så det känns som.
Mm.
Men vad är en dusch och blött hår och en liten promenad?
Ja.
Jag rådde bot på det.
Då du sprang på oss också.
Ja. Jag fattade inte. Jag trodde du var den amerikanska grannen som kom. Jag bara, vad bra, han blir på svenska. Nej, och så bara, Nissa hade jag bara, okej, han lyssnar på podden.
Ja.
Och så var det våran poddkollega.
Ja, det var jag och min dotter.
Mm.
Mm.
Selmis. Det var vi som kom fram och skrämde Nisse.
Mm.
Och, coolt.
Eller, nej, men jag liksom behöver inte dricka för att känna som ni gör. Alltså, det är det nya. 2024.
Trött.
Alltid lite bakis. Ja, men lite. Fast,
fan,
lite
vilken samma. Ändå.
Vi pratade om det i ett avsnitt om så här, trötthet. Vad är trötthet? När är man pigg?
Ja.
Aldrig.
Och vi skiter i det.
Vilken depp i början.
Nej, men det är ingen depp i början. Jag är väldigt glad. Har ni skrivit, vi pratade inte i förra avsnittet om nyår. Har ni nyårslöften?
Ja, mitt, alltså absoluta. Jag har verkligen ett nyårslöfte. det är att jag ska få bort stressen i min kropp. Och det säger jag inte bara för att nu har vi en arga sjukpodd.
Nej.
Utan jag ska bli av med min fucking vidriga stress som jag hatar så mycket.
Mm.
Ni hör, alltså redan nu har jag svårt att andas. Så att den ska jag bli av med. Jag vet inte hur, jag tror jag ska gå på yin-yoga.
Ja.
Och göra, jag vet inte vad. Men den ska bort.
Helt väck.
För jag och Nisse ska också gifta oss. Jag måste kunna njuta av bröllopet och inte liksom vara stressad.
Nej.
Så det är mitt mål.
Får jag fråga, sitter stressen i kroppen eller är det så här livet runt omkring och den biten? Eller är det liksom alltså i
den,
dig?
Den är i mig. Och du vet, missar typ julafton, lite släkt. Mm. Kan inte andas dagen efter.
Men bara din så här syskonskara är ju så här 100.
Ja, men nu var ingen ens med.
Nej. Det var min syskon, eller ett syskon till mig med.
Okej.
Eller jag går ut och äter middag dagen efter, jag kan inte andas. Alltså jag är väldigt känslig.
Lätt stressad.
Mot människor.
Mm.
Träffar jag människor, då behöver jag rehabilitera mig 3 dagar efter.
Jag fattar.
Så att det är det, jag vill ju kunna umgås med människor. Jag vill ju inte, kolla, Nisse är sitt livrädd ut.
Va?
För han är jättesocial och jag är...
Jag ser inte livrädd ut.
Lite.
Nej, det gjorde jag. Nu hamnar jag mitt
men nu kan hon bli stressad över att hon tror att jag blir livrädd.
Jaha.
Det är det här som måste bort.
Jag tyckte inte Nisse, så här, objektivt utifrån så tyckte inte Nisse såg så stressad ut. Nej. Eller rädd ut.
Mm.
Och, men du, fan vad bra. Jag tror jag fattar. Och det handlar väl också lite om att också välja bort vissa saker för att...
Ja, men det gör jag ju redan.
Andra grejer, eller orka med, men
njuta. Där är jag faktiskt bra. Så.
Ja.
Jag är ju väldigt selektiv.
Ja.
Ja, men okej, nog om mitt...
Jag ska börja...
Vad har ni?
Jag ska vara ekonomisk. Nu har jag har haft enskild firma länge.
Ja.
Mycket för länge.
Ja.
Så att jag har ju liksom betalat skatt och moms en gång om året.
Ja.
Eller jag har prällskattat och sen liksom får man betala in mer.
Mm.
Efter allt det... Eftersom att jag alltid har prällat för lite antagligen.
Ja.
Men nu har jag liksom AB. Så nu har jag haft det ett halvår men jag har inte tagit ut någon lön. Så nu ska jag börja bli lönetagare.
Oh. Och arbetsgivare.
Ja, och vet det. Så att nu ska jag leva på en vanlig lön.
Coolt.
Och det betyder att jag kan inte hålla på som jag har hållit på.
Nej.
Vara det mest oekonomiska som finns.
Ja.
Så att mitt löfte är väl att jag ska klara mig på det. På en lön.
En lön som du bestämmer.
Ja,
ja.
Men, eller som min revisor bestämmer.
För att din revisor bestämmer, ja.
Jag ska inte vara för hög såklart.
Nej.
För att man vill ju ha så mycket pengar i företaget så att man får ut det. Alltså jag kan inte det där.
Nej men precis. Och jag kan lite mer, men jag ska inte dra det här.
Nej, men så att det är väl, det är inte ett löfte, utan det är bara så det är nu.
Det är bara en ny era.
Ja, det kommer inte vara era.
Det blir testår, ett ekonomiskt testår. Det
stora språnget.
Ja, för att det kommer också vara så här, det kommer inte vara iransk kaviar på Blinien. Det kommer vara Kalles kaviar på Blinien nu.
Ja.
Det är så det är nu.
Ja. Men den är jättegod, din kaviar. Då.
Eller på liksom någon så här grillchips kanske.
Ja, gud ja.
Ja.
Det är massa små mackor. Det är också, sen ska jag träna fler pass än vad min pappa gjorde förra året.
Och hur många pass gjorde din pappa förra året?
Han blippade in 150.
Okej.
Okay. Det är bra för att vara 70 år.
Det är bra för att vara 70.
Han bara, jag glömde kortet, då fick jag inte blippa in. Så att han gjorde
verkligen sådär. Det är skitbra.
Ja, men vilken jävla gubbe.
Ja.
Mm.
Hur många pass har du gjort hittills?
Det är inte ett enda.
Nej.
Så att jag får komma i kapp nu.
Ja. Ja, härligt.
Ja, så det är de två.
Ja.
Jesper.
Mm. Nej, men jag håller inte på med nyårslöften. Däremot så förra året så började jag med att göra bara en enkel prioriteringslista för året. Att så här, det här ska jag foka på. Just apropå det du pratade om, Emily, att inte foka på för mycket på en gång och Att liksom kunna säga nej till saker för att kunna säga ja till det jag verkligen vill göra.
Mm.
Så det gjorde jag en prioriteringslista.
Berätta, hur ser den ut?
Ja, men Selma kommer först. Och det gjorde hon förra året. Eller hon kommer ju alltid. Alltså,
nej, men, det gjorde hon ju faktiskt förra året också. Ja. Året dessförinnan. Tredje plats.
Ja, brons.
Nej, men det är inte alltid min barnen dotter, kommer först.
Nej, men, på riktigt, det låter ju så här bajs. Eller det låter larvigt. Men bara att skriva upp det så att det blir så här ja. Det här är ju självklarheter. Så att överst Selma, att vara liksom, att finnas, att kunna ha energi kvar för att vara liksom en bra pappa.
Mm.
Och dålig pappa ibland också, men att man har bästa förutsättningarna.
Mm.
Och sen så var det nog typ att jobba som en säker och trygg läkare. Alltså så, mm. att liksom inte börja slarva.
Så jobbet kommer ändå på andra plats?
Ja, fast jobbet som i att vara en trygg läkare mot mina patienter. Inte så mycket liksom att jag ska plöja ner timmar och jobba över och vara en god arbetstagare faktiskt. Utan mer att jag ska vara en trygg och säker läkare. Mm.
Men som din terapeut vill jag fråga, vart sätter du Jesper på den listan?
Men Jesper är ju här.
Jo, men han måste få plats på listan.
Håller du lilla Jesper i handen?
Ja, men sen har jag på tredje plats har jag
ett roligt
projekt som jag måste plöja ner jättemycket tid i. Och sen har vi podd och sånt. Och sen, det jag inte har med, det är kärlek och sånt. Men jag tänker att det här är mer liksom saker jag prioriterar nu. Och sen så får det komma in saker.
Ja, men sätter du upp kärlek högst på listan så kommer du ju skita sig med.
Jag vet. Så jag sätter inte den längst jaga ner på listan. Struntar i sånt larm.
Det får falla, det är bara liksom... Det får komma till det.
Det får bära eller brista.
Ja. Nej, men så mer bara så här, det kommer och går. Men jag brukar skriva en sån på nyårsdagen. Brukar, sen 2 år.
Ja, men då är det
en tradition. Ett manifest kallar jag för. Det är också lite
jag har alltid velat göra ett manifest. Mm. Alltid. Teatermanifest. Alltså, det kommer komma. Ja. Det kommer komma. Håll ögonen öppna för Emily Ugglas teatermanifest.
Tribunalen. Eller
kanske film också. Ja. Filmvetenskapsmanifest.
Ja, men cool.
Jag är så jävla ball.
Ja. Men sen tror jag med nyårslöften att det är så fånigt med så här, januari och så här. Alla hälsopoddar, alla hälsoböcker. Allting släpps i januari. Det är januari som folk tar tag i sina liv. Liksom så. Det är lite klyschigt. Och det kan jag tycka också är lite larvigt det här med liksom alla de nyårslöfterna. För att man vet ju att 99% av dem bryts i mars typ.
Ja.
Ja. Så. Men inte ditt, Nisse. Det ska vi se till.
Nej, jag bröt ju det redan i 5 januari.
Ja. Och inte ditt heller, Empa.
Nej.
Nej.
Nog om det. Om löften. Ja. Nog om löften. Nu sätter jag ner foten, hörni. För vi har ju massa frågor att beta om.
Ja, eller hur?
Ja. Och Emily. Vill du börja? Nej. Jag tycker, nej.
Jävligt.
Hörru, där får du gå och kolla upp.
Jag är sjuk.
Är jag sjuk? Okej, första frågan då. Hej fina, kloka och modiga ni. Tack.
Mm, tack.
Häromdagen lyssnade jag på avsnittet om pollenallergi och blev så förvånad över den lilla kommentaren om den finska nässköljningen.
Va?
Vi får
det här var ju länge sedan.
Ja, det är länge
finska sedan. Finska
nässköljning.
Jag trodde nämligen bara att det var min familj som gjorde så. Min mamma lärde mig att fylla näven med ljummet vatten och lite salt, röra om lite slarvigt med ett finger, trycka för ena näsborren och dra in blandningen genom den andra, fräsa och hosta ut genom både näsa och mun. Uppfriskande. Jesper, berätta gärna mer om dina erfarenheter av finnar och nässköljning.
Vi minns ju inte det här.
Vänlig hälsningar.
Jag minns det igen.
Tauro. Finne.
Ja. Ja, alltså akne, om vi börjar där. Skoja va? Ja, ah, med finnar och nässköljning. Okej, det är nytt år, nya försök från mig.
Don't quit your day job.
Nej, jag vet. Ja, men du sa det för ungefär exakt ett år sedan till mig. Men jag har fortfarande ambitionerna. Nej, men finska människor och nässköljning. Där vet jag inte riktigt. Men jag tycker ju att alltså, natriumklorid, alltså koksalt, sköljning är ju typ det bästa för näsan. Eller det är det bästa för näsan. Det är mest skonsamt och bra vid allergier, även bra vid förkylningar. Det är som sagt, det är väldigt skonsamt.
Jag vet fler läkare som gör det faktiskt.
Mm. Ja, men jag tror om man pratar med öron, näsa, halsläkarna så är det liksom deras käpphäst. Det där med att
det är deras guld.
Ja. Och då finns det ju bland annat sådana här nässköljningskannor. Det finns som ser ut som små snoppar. Har ni sett det?
Ja, verkligen. Ja. Man vill inte ha den i näsan.
Nej. Men och sen så finns
tittar du på mig för?
Nej, jag vet inte.
Hon tittar på mig.
Man vill rädd
inte ha, hon sa man vill inte ha den i näsan och titta på mig.
Ja, nej men som precis.
Var det någonting jag
nu är jag inte... att du skulle känna igen.
Ja. Nej men och sen finns det såna här sprutor som man kan liksom
de är ju helt bizarra.
Ja, men de är bra. Jag har en sån.
Ja, men jag hade en sån förut. De är ju stor. Det ser ut som en häst.
60 centiliter. Det är 60.
Men sprutan är ju stor.
Men jag blir lite rädd när jag hör det att han ligger liksom, eller la när han var liten, bara lite vatten ja. I handen och lite salt. Jag är så rädd liksom att man får mycket bakterier i näsan och att det är, man har den här farliga triangeln vid näsan.
Ja, den är mer på utsidan om man säger så. Aha. Alltså apropå finnar då, att klämma finnar i den farliga triangeln. Det är väl det man tänker på mer. Men jag menar, vad finns det i din näsa? Det är ju bakterier och virus och sånt.
Mm.
Och så det behöver vi inte vara rädd för. Utan jag så här, nässköljning är excellent. Och jag tycker någonstans att den här finska nässköljningen, jag tycker jag låter asbra.
Så det här är finsk nässköljning?
Ja, men det är uppenbarligen.
Tiden var det så att man bara liksom blandade lite salt och vatten. Alltså, jag vet inte om det var att jag gjorde det. Alltså,
I duschen
så brukar jag ta ljummet vatten och bara... Om jag är förkyld.
Just det. Grejen är att vi vill ha fysiologisk koksaltlösning. Det är alltså 0,9% natriumklorid i vatten.
För att sterilisera?
Nej, det är mer att det är samma nivå av, samma koncentration av salt som vi har i kroppen.
Mm-hmm.
Och vad händer om man tar för mycket salt, alltså att det blir en för stark lösning eller för svag? Nej, men det är precis, då svider i näsan och det kan liksom dra ut vätska.
Och för lite och salt då?
Samma sak. Ja. Tänk er liksom badvatten eller kallsup, så är det, om vi får upp det i näsan så kan det svida.
Just som du har, är det bräckt vatten som är 0,9%, då är det bara bra.
Jag tror att det ska, om vi tittar på Östersjön som är bräckt, att det är för osalt, ja. Om man säger så.
Man vill inte ha Östersjövatten.
Så du vill typ ner till Falkenberg där, innan det blir riktigt liksom...
Precis, någon magisk gräns där, ja. För sen blir det för starkt liksom, i havet. Eller
jag tänkte på när vi var i Falkenberg i somras och badade, det var jättelångt runt. Där är det inte lika... saltvatten som upp i Göteborg.
Som Göteborg, nej men precis.
Ja, jag tänkte inte.
För jag satt liksom och smakade vatten. Så bara, är det här de skryter med?
Ja.
Alltså på riktigt, är det här ni liksom åker runt och bara, ni har, det är eran skärgård, det är bara en översvämmad skog, här är det salt. Det är provocerat.
Tunnelbana.
Ja, men så att det är att rekommendera. Kanske inte det finska sättet.
Jo, fast jag tycker att det finska, det är någonting som jag blir så jäkla, alltså det låter så alltså, pragmatiskt och härligt.
Ja,
men så jag ska lätt. Nog börja göra det och känna mig lite mer
prov,
lite finsk, lite, ja. Lite hårdare.
Lite levande.
Ja, lite levande, lite hårdare, lite mer sisu, eller vad sisu kallar man det
ja,
för.
Ja, men det är väl något.
Urkraften, eller?
Ja, det kanske är något.
Ja. Sen, jag kommer aldrig börja bada bastu mycket, men just, kör på med det där. Det enda som sagt, det enda som kan hända är att det svider lite om man har för mycket salt eller för lite.
Mm.
Men jag tror, är man uppvuxen med den där finska nässköljningen så har man nog bra koll vid det här laget.
Jag var ju uppvuxen med vademekum, fast det var halsen.
Vademekum? Det var munskölj.
Det var munskölj.
Som smakade...
Ja, det var konstigt. Ja. Det hade inget med näsan att göra.
Nej.
Det slog mig nu bara.
Ja. Jag tänkte vademekum i näsan.
Nej, inte. Det här ska inte vara där.
Nej, men så kör på med det. Och det är som sagt, pollen, i pollensäsongen så är det bra att skölja ur näsan.
Ja,
då sköljer vi bort de här pollenpartiklarna när vi går och lägger oss och sover sen. Så att
och det är ju pollen om inte allt för länge.
Det är det som är så, i och för sig skönt, för att då kommer lite värme och sommar.
Ja, vi har ju rivit ner all jul nu. Nu står vi och tittar ut genom fönstren och bara säger, väntar in våren.
Ja, ja. Och som vi ska vänta. Det är lite kvar bara.
Nu känner jag att jag zoomade ut lite här.
Ja, men det är helt okej.
Jag tror att det är dags för en fråga.
Ja, det är dags för en fråga.
Ja. Hej, här kommer en fråga från en anonym lyssnare. Jag är en kvinna i 30-årsåldern som under 4 månaders tid besvärats med kraftig yrsel. Yrseln kommer inte vid... lägesändringar utan är mer generell under dagen. Kan känna mig väldigt yr när jag är uppe och går till exempel. Jag har aldrig svimmat men känner ibland hur det svartnar för ögonen. Jag har inte diabetes, mitt HB är normalt, mitt blodtryck är normalt. Jag sover 7-8 timmar per natt. Har korrigerat synfel och får i mig tillräckligt med vätska dagligen. Jag har under de senaste åren gått ner cirka 8 kilo ofrivilligt på grund av ökad mängd löpträning. Okej, nu kommer lite mer fakta här. Är 1,70 cm lång och väger i skrivande läge 56 kilo. Kan min längd i förhållande till vikten ha något med yrseln att göra? Eller kan det bero på någonting helt annat? Tack för en underbar podd.
Ja, HB, hemoglobin, blodvärdet som vi pratade om i samband med mens.
Mm.
Som kan sjunka ner eller om vi blöder. Så det är bra med ett bra hemoglobinvärde. Ja, alltså det var den här anonyma... tack för frågan. Och jag tror att... Ja, alltså dels, yrsel kan ju finnas så otroligt många anledningar till. Nu skrev den här frågeskrivaren att det var inte lägesorsakat. Och då antar jag att vi tänker lite på den här kristallsjukan som man kan ha i inneröronen. Så här kristallotit och kristaller som lossnar och gör att när vi vrider huvudet så sätter igång en rotatorisk yrsel som sitter i ungefär en halv minut. Och det var det ju inte. Ja, jag måste bara kommentera det här med ofrivillig viktnedgång.
Men det är nog för att du har
löpt.
Nej, men att du har nämnt det, så om du går ner i vikt utan att du liksom...
Ja, jo, men precis. Och där tänker jag ju lite att det här stod det ju på grund av löpträning. Så har man börjat löpträna och gå ner i vikt och liksom börjat träna, då kanske den är ofrivillig, men samtidigt så är den ju, det finns ju en tydlig koppling.
Orsak.
Ja, en tydlig orsak, exakt. Ja.
Det vore konstigt om det var slutat löpa och gå ner i vikt.
Ja, men precis. Så det kan vara viktigt att bena ut bara. Nej, men yrsel som liksom sitter i dagtid och när man är uppe och går. Jag tänker ju faktiskt kanske direkt på att det kan komma från nacken och skuldermuskulaturen. Som jag tror jag har tjatat om.
Ja, för det känns
mycket.
Som det här är ett väldigt vanligt problem. För vi får ju ofta in frågor om yrsel och kommer säkert få det igen. Men
ja.
Vi är ju nya lyssnare också, så vi är lika bra och...
Ja, men precis.
Men också så här, Emily kan ju säga, när du springer, du har ju fått problem med huvudvärk just av löpningen. Nu var det yrsel, men det kan ju säkert...
Ja, jag har ju tyvärr slutat...
Fick du inte yrsel också, Emily, ett tag, eller?
Nej.
Var det bara huvudvärk?
Bara extrem huvudvärk, men jag har ju slutat träna på grund av det, men ja.
Ja, och det kanske inte är liksom det bästa sättet, men däremot så just med löp... Alltså, om man är lite ovan att börja löpträna så är det rätt vanligt att man håller upp axlarna när man springer.
Exakt.
Och man kan nästan få träningsverk i axlarna fastän man egentligen bara använt benen.
Ja, alltså man ska vara jätteförsiktig hur man håller eller armarna också, för det har jag googlat.
Ja, och medveten liksom hur det ser ut. Så att det skulle ju faktiskt kunna vara så att du springer, alltså du som har skrivit den här frågan, du har börjat löpträna och i och med det så åker dina axlar upp och sen har du spänningstillstånd i din nack- och axelmuskulatur. Och då är det ju så här att det är inte bara så att de spänningarna kan ge spänningshuvudvärk som vi har pratat om, utan det kan också ge spänningsutlöst yrsel. Och det är så att musklerna i, framförallt i nacken, men alla muskler skickar hela tiden, tar inte bara emot signaler från hjärnan hur den liksom ska röra sig, utan skickar också hela tiden signaler hur mycket muskeln är spänd. Så att säga. Och när vi har spänningar i muskulaturen så kan de skicka felaktiga signaler till hjärnan. Och då blir hjärnan så där hjärnan, alltså balans är ju en produkt av syn, de här balansorganen i inneröronen och sen proprioceptionen som då är den här informationen som skickas från dels känselgrejer men också från muskler. Och när liksom musklerna skickar plötsligt fel signal som inte stämmer överens med synen och våra balansorgan, då blir vi yra, då skapas yrsel per definition. När liksom en signal blir fel, det stämmer inte med de andra signalerna. Och då kan man bli yr. Oftast så brukar den här spänningsutlösta yrseln inte vara så dramatisk, alltså man ramlar inte så, men däremot kan det väcka rätt mycket obehag och oro.
Ja, och när tycker du, alltså när borde man kolla upp en yrsel?
Alltså, det beror lite på, kommer en akut yrsel som plötsligt bara smäller på så ska man ju kolla upp det.
Men inte plötsligt... om det bara händer en gång, va?
Nej, eller vad menar du då?
Nej, men jag menar, ska man, om det är återkommande. Men jag tänker bara, råkar det hända en gång, för det har hänt mig en gång då liksom, då har jag skitit i det.
Jo, men... precis, men jag tänker om det kommer, om du plötsligt blir akut och akut yr och inte kan stå upp och liksom,
aha, så pass allvarligt,
då åker man ju till akuten, alltså så.
Det är ju läskigt.
Men jag tänker i det här fallet så, med tanke på att det har varit en längre tid och blodtrycket är kollat och saker och ting verkar vara kollat, men det kvarstår. Nu kan inte jag ställa den här diagnosen på det här sättet, ska ju sägas, men om vi nu säger att det skulle vara spänningsutlöst yrsel, då tycker jag man kan börja hos en fysioterapeut. I det här fallet, till exempel. Men sen beror det ju helt på. Om någonting kommer för första gången och blir liksom så akut så att du kanske inte kan stå, då åker man nog till akuten.
Det låter rimligt. Upp.
Det låter verkligen rimligt.
För det vi verkligen vill utesluta, kanske framförallt när man blir lite äldre, är ju tanken att man skulle ha fått en stroke. Eller något annat. Men då brukar det inte bara vara yrseln, utan kanske något annat. Att man har svårt att lyfta ena armen eller le med båda mungipan och sådana saker. Mm. Men, så att jag skulle lägga mina distanspengar på att det skulle kunna vara spänningsutlöst. Och kanske på grund av löpningen.
Mm, ja. Säkerligen.
Ja.
Snyggt. Vi ska ta en ljudfråga.
Hej podden! Moa heter jag. Jag vill först och främst tacka för att ni är så himla bra och härliga och roliga och gulliga. Och så vill jag ställa en fråga till dig, Jesper. Du som är läkare förstår jag måste ge en del fruktansvärda besked. Väldigt, väldigt tunga, jobbiga besked. Jag hoppas att ingen har ställt den här frågan förut. Jag är inte helt säker. Men hur hanterar du det? Alltså jag fattar att ni får ju, ni har väl fått träning i det liksom, hur ni ska göra, hur ni ska kommunicera, hur ni ska tänka och sådär. Men hur fan går man tillväga egentligen? Är det när man liksom är som första person, första kontaktperson för de här personerna som vars liv kanske ställs upp och ner? Jag vill höra allt om det, nu är snart min tid ute. Men tack igen, utveckla så mycket du kan, tack.
Ja, alltså vet ni vad? Jag tror att Moa menar att hennes tid för röstmeddelande.
Jag fick
också.
Det var så att man skulle höra en flatline i bakgrunden efter.
Alltså. Ja, men precis. Nej, men jag tror att det var, för det var precis under minuten.
Ja, men det var en riktigt bra fråga. Frågan var superbra och den var också dramaturgiskt väldigt bra. För att
tack,
jag fick
Moa.
Som ett litet hjärtat.
Ja, men att hon sa att hennes tid var typ kommen på slutet.
Moa, du får specificera om, berätta hur, så att inte får skrivas eller skriva.
Men fan, vilken intressant fråga.
Frågan gällde då hur vi hanterar att ge liksom dåliga besked då kring kanske
har du gjort och, det?
Ja, men det har jag absolut gjort under mina, vad är det, 10 år sedan som jag blev läkare. Sen så ska jag ju säga det att det finns ju de liksom, beroende på var man jobbar och vad man specialiserar sig inom. Om man tänker, om du är cancerläkare så ger du nog fler dåliga besked per liksom vecka än om man, som jag, sitter på en vårdcentral. Men sen har man ju varit iväg och randat sig och gett dåliga besked, och även som på en vårdcentral så kan man som patient få dåligt besked och att husläkaren är den första som meddela någonting. Det finns liksom inget rätt sätt. Det finns inget specifikt rätt sätt att göra, att ge ett dåligt besked. Utan det jag tror jag har landat i, och som jag skulle lära upp liksom en junior kollega, så är det nog att vara dig själv som läkare. Försök inte tänka på hur det ska vara. Hur ska man se ut när man ger ett sorgligt besked eller något tråkigt? För att det blir oftast fel när man liksom manipulerar. Alltså det är lite som dåligt skådespeleri.
Mm.
Dåligt skådespeleri är när skådespelaren tänker på hur ska jag se ut när jag är ledsen och någon har dött. Utan att man är sig själv på något sätt. Mm. Och att man inte, tror jag för min egen del, försöker prata runt det för mycket, försöker linda in, men heller inte, oj, nu måste jag vara jätterak och cut to the chase direkt, för det blir också fel, utan att man någonstans, som i alla samtal egentligen, att man tunar in den andra personen och att man inte stressar, utan man är, alltså, man är i stunden. Det är väl det viktiga, tror jag.
Precis, jag kan tänka mig att det är jättebra att vara lyhörd och kanske låta patienten komma mycket till tals kanske.
Ja, det är patienten som får styra.
Ja.
Det är den som får sätta takten. Det är helt rätt. Och där har inte jag, varför ska jag, precis. Utan där,
men har ni rätt till, om det, liksom, du ska ge någon typ, eller så här, ja, du ger en tids, så här, du har ett år kvar. Det är, alltså, kan du få hjälp efter, alltså, terapi? Alltså, för att lämna sådana besked måste ju tära jättemycket på själv.
Ja, alltså dels det här med att säga hur lång tid någon har kvar i livet.
Ja, men jag tog det som ett
exempel. Nej, men det är faktiskt ett bra exempel. För att det är väldigt sällan vi gör det. Mm. För det är sällan vi kan veta. Och då ska vi liksom inte säga och ge. Däremot kan man ju ibland, jag jobbade inom så här avancerad sjukvård i hemmet för ett år sedan. I några månader, där många patienter är palliativa, det vill säga man vårdar dem i livets slutskede. Det finns inte någon chans att de blir friska. Och då pratar man kanske ibland om att så här, man pratar om veckor eller månader eller liksom i, vad kan man säga, alltså i de begreppen, och väldigt sällan att så här, nu är det en vecka kvar, för att det går liksom aldrig att säga. Men jag tror att man ska vara sig själv och liksom inte ta på sig en roll när man jobbar med sånt här, för att då blir, kan det bli riktigt fel. Och jag tror att vi alla har träffat på läkare som har en tydlig roll. Att så här, nu är jag läkare, då ska jag bete mig så här och jag får inte ha fel och liksom sådana saker. Mm. Och det tycker inte jag brukar funka.
Nej.
Utan att man är sig själv och att man inte, självklart inte levererar sådana här besked under stress. För det är ju värdelöst. Utan då får man sätta av en tid och det får ta den tiden det tar.
Mm.
För det är en av de viktigaste sakerna.
Som svar på min fråga, kan ni få hjälp?
Som svar på din fråga, om vi kan få hjälp. Ja, det ska vi kunna få. Tyvärr så, jag tror på ASIH där jag jobbade för ett år sedan. Där fanns det sådana tillfällen där till exempel läkarna för sig hade liksom debriefing, om man säger så. Mm. Man pratar, och då hade de en psykolog som satt med dem just kring de svåraste fallen. Men på en vårdcentral har vi inte de
Nej, för det är så pass ändå småskaligt liksom.
Ja, samtidigt så tror jag att om jag ska klaga lite så tror jag att vi alla skulle behöva möjlighet till att kunna snacka av oss med
det
folk som inte jobbar med.
Det känns tyngre, alltså om du jobbar med palliativvård,
ja.
Då är ju det en, då jobbar du kring döden konstant.
Ja.
På en vårdcentral är det liksom så här, men det kan vara en stukning eller snort upp koksalt 0,9%.
Ja.
När man har sådana saker så här, och sen en dag så bara, nej men du har en obotlig
cancersjukdom.
Ja. Alltså, då känns det som att man är i större behov av att säga att någon fångar upp en.
Du har helt rätt i det, tror jag. För som sagt, när man jobbar kring döden och hela tiden, då är man ju någonstans förberedd på det.
Ja.
Det är samma sak, nu är jag inom psykiatrin i några månader och då är jag ju förberedd på att okej, här får saker ta lite tid och många kommer in med kanske jättehög ångest eller en väldigt uttalad depression eller så. Då är man mer förberedd på det. På en vårdcentral, som du säger, så kommer in stukade fötter, ditten och datten, och
men det är mer som att ni,
så kan det ju komma in vad som helst, för vi är ju första linjen alltid.
Ja, vårdcentral, det känns som att ni kör ett X2000. Och sen någon gång då och då så är det någon stackare som står på spåret.
Ja, men det blir lite så.
Alltså, och då, alltså döden kommer från ingenstans.
Och ska jag vara helt ärlig så är det faktiskt, det är det som kan knäcka mig lite tillfälligt. Alltså det är där jag kan hamna i, liksom, när man inte är förberedd på det.
Mm.
Inte i stunden, utan man gör sitt jobb och man gör så bra man kan. Men just i, alltså när det kommer mycket sånt som man kanske inte är beredd på, så kan det bli lite jobbigt, tycker jag. Och där skulle jag gärna ha någon att kunna snacka med som jag inte jobbar med. Liksom, utan
Nej, exakt.
Så det är önskelista.
Mm, önskelista, men, verkligen.
Men det är i alla fall så. Jag tror att man måste vara sig själv och man måste våga. Liksom man får inte skjuta på grejer, för det kan också vara lätt att man drar på de här jobbiga beskeden och liksom att man drar sig. Utan man får tugga i sig det och alltid prata med en mer erfaren kollega som man tycker verkar vara bra och få tips. För det är sånt här lär vi oss inte riktigt på läkarprogrammet.
Okej. Okay.
Vi pratar om det, men vi lär oss det.
Vilken bra fråga.
Jättefint. Tusen tack, Moa. Och skriv sen hur... Ja.
Vi hoppas alla att det var Instagrams minut som
jag hoppas
slut. Inte din tid på planeten jorden.
Ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Emily Uggla, Anna, ja, Emily Susanne, Heronin Uggla. En liten fråga, tack.
Hej, jag tillhör en yrkesgrupp som ofta åker på utmattningssyndrom. I år var det min tur. Och efter en tids sjukskrivning är jag nu redo att sakta men säkert kliva in i socialsekreterarskorna igen. Har en toppenchef och en bra plan för detta, så det känns bra. Min oro för återgående i arbetet gäller mer mina egna tankehjulspår. Direkt när jag klev in på kontoret blev det lätt att hamna i stressläge och känslan av prestationskrav. Trots att absoluta maxkraven på mig i nuläget är att typ hänga med kollegor, dricka kaffe och kanske komma på vilka lösenord jag har till olika grejer. Alla kollegor är toppenfina och ingen ställer några krav på mig mer än att vara snäll mot mig själv. Så, hur kan man på bästa sätt hjälpa sig själv att inte trilla tillbaka i det stress- och utmattningstankemönster som vill lägga krokben för ens återhämtning? Hur kan man bromsa hjärnan lite när det varvar upp och drar upp jobbtankarna hemma? Nu känns det som att det bor ett litet stressmonster där inne som vill jävlas, och jag behöver kunna säga åt det att sitta ner i båten. Tack för en mysig podd med så högt i tak, Linnea.
Hej Linnea! Ja, tack så jättemycket för frågan. Och just socialsekreterare, det är ett sånt här kontaktyrke. Och det är vi inom kontaktyrken som löper störst risk för att få bli utmattade helt enkelt, och stressrelaterad ohälsa. Det är lite, alltså hur ska man göra? Dels alltså, för att de här stresstankehjulen i huvudet ska liksom bli tysta då. Eller, det är svårt att kväva ner saker, utan man måste någonstans tänka färdigt alla tankar, katastroftankar, för att sen kunna hitta andra sätt att hantera dagarna. Dels har man varit i en sån här utmattning och är på väg tillbaka, då finns ju också en rädsla att hamna tillbaka oftast. Det är min spaning efter att ha träffat ganska mycket patienter. Och den rädslan leder ju till stress i sig. Alltså en liten ångeststress kan man säga.
Så rädslan triggar igång en annan typ av stress?
Ja, men precis. Alltså är vi väldigt rädda för... Alltså påminns vi om att så här, jag har varit hemma väldigt länge. Jag har inte kunnat röra mig. Jag har inte kunnat lämna sängen. Och sen så kommer vi tillbaka till jobbet och får liksom en liten procent. Alltså någonting annat som känns att vi får lite huvudvärk eller att hjärtat slår lite snabbare i något tillfälle. Då kan ju det trigga en rädsla för det som har varit.
Mm.
Och den rädslan, hur hanterar man den? Ja, men det är genom att påminna sig själv om att det är okej att få lite hjärtklappning ibland. Det är okej att få lite spänningshuvudvärk ibland. Det betyder inte att man hamnar där man har varit innan.
Nej. Men
det korta svaret i det här, det är ju att något som det här lämpar sig extremt bra för att liksom förändra tankemönster, det är ju kognitiv beteendeterapi.
Ja, för det var det jag tänkte, för det är väldigt svårt, för jag känner ju igen mig i det här.
Ja.
Efter jag, du vet, jag fick en utmattningssyndrom. Ja. Och det är efter det som jag bara, min stress har aldrig släppt.
Nej.
Och det är ju väldigt svårt, i det jag tänker. Det måste vara superduper svårt att på egen hand bli av med den här stressen. Det går typ inte.
Det är svårt.
Det är
så jag
svårt.
Tycker att så här, just, jag tycker det är fantastiskt att du är tillbaka på ditt jobb, att du verkar ha en sån bra arbetsplats som tar det här på allvar. För det är inte alla som har. Och har man en arbetsplats som inte lyssnar och är inkännande och respekterar och omhändertagande, så när man kommer tillbaka efter en sån här period, då tycker jag att då ska man byta arbetsplats. Alltså de bitarna får vi inte glömma heller.
Men det är så himla så...
Det är ju läskigt.
Ja, det kan ju, det kan bli så jäkla svårt.
Ja, jag vet att det är svårt, men det är också någonting...
Men för chefen var ju bra, kollegorna var ju bra.
Ja, nej, men i det här fallet, utan nu pratar jag om man, har, om man har en arbetsplats som, där kollegorna inte är bra eller chefen inte är bra. Då tycker jag att, då ska man inte, då ska man, för att då kan det vara så att det kanske inte är dig det är fel på, eller det är du som behöver utvecklas eller behöva liksom så, utan då kan det ju vara att man är på en dålig arbetsplats. Men nu, när det här verkar vara en väldigt bra arbetsplats, då tror jag att det handlar mycket om att förändra tankemönster, och då med hjälp av en psykolog via primärvården. Ska inte vara några konstigt. Den som har sjukskrivit dig, den som håller i rehabplanen.
Ja, men det är det som är också så, förlåt, men det är det som är så jävla konstigt tycker jag. Att när man är sjukskriven har man ju kontakt med en läkare, och sen anser läkaren så här, men nu kan du börja liksom sakta men säkert gå tillbaka till arbetet.
Ja.
Men liksom, det är inget snack om någon form av efterbehandling. Till exempel så här, ska vi kanske hooka ihop dig med en KBT-person så att du kan hantera din vardag efter det här. Alltså,
det tycker jag man ska göra. Om jag... Det händer ju ganska ofta att folk kommer till mig med sådana här problem och där saker inte funkar. Det har liksom gått för lång tid. Den här negativa stressen har liksom, den har satt sig. Och då när det gäller, dels kan man inte bara sjukskriva någon på 3 månader och sen vi hörs om 3 månader. Nej. För vad händer med den personen hemma? Det finns ju inget som blir bättre. Och oftast så är det svårt att vila sig ur den här typen av trötthet dessutom.
Mm.
Och vad händer med stresskänsligheten eller stressen? Den växer sig nog bara större om man är hemma i 3 månader utan några insatser. Så jag ser gärna att dels att man har en bra plan. Man har återbesök hos läkaren som skriver sjukintyget, sjukskrivningen. Men sen också att man erbjuder en psykolog ganska direkt.
Yeah.
För att kunna jobba med. Vad är det här? Prestationskraven? Liksom att man jobbar med det direkt. Vad är kopplat? Och det här ska ju också arbetsplatsen och företagshälsovården, om det finns en sån, vara behjälpliga med att hålla i. Men det här är ju någonting som jag klagar rätt mycket på, att det här funkar inte.
Nej, uppenbarligen
det funkar inte riktigt, på väldigt många håll. Så att psykolog skulle jag stoppa in. Sen tycker jag att även när någon är tillbaka på 100% då, jobba 100%, så ska man kunna ha möjligheten att, om det dyker upp någonting som triggar den här rädslan och de här stresssymptomen, att man faktiskt ska kunna boosta då hos en psykolog. Bara göra en liten check. Ah, men du, glöm inte att tänka så här eller gör så här. Sen kan jag faktiskt säga till alla som lyssnar här som känner sig stressade på sin arbetsplats. Våga vara medioker. Alltså, våga gå till jobbet och vara medioker.
Fan, vi älskar dig, Jesper.
Nej, men det är faktiskt, jag har gett det som råd till vissa patienter som är mycket prestationskrav på sig själva. Men så titta på dina kollegor, de sitter och surfar på dagarna. Det är ingen som sitter och jobbar varje minut och är duktig varje minut på jobbet.
Nej.
Det är inte det, det är en jäkla bluff. Så våga vara medioker någon dag. Våga, kanske inte slarva och ställ till det för din arbetsgivare. Eller,
men kan man kanske inte behöva slarva på tårna hela tiden?
Absolut.
Hata
inte
det begreppet, var på tårna, det är det värsta jag vet.
Ja, men det är ju såhär säljsnack.
Det är bara fotbollsmålvakter som behöver vara på tårna.
Ja, men de ska vara på tårna. Men det är liksom en liten grupp som väldigt sällan kommer och vill bli sjukskrivna.
Ja, de gillar nog att vara på tårna.
Nej. Jo, de vill inte sitta på bänken.
Nej, men så att det är liksom det tipset jag kan ge generellt, att så här, våga vara medioker, gå till jobbet,
släpa
och
lite
och
med fötterna i marken.
Ja, för att så här, de flesta arbetena kräver ju att ibland så händer någonting, framförallt kan jag tänka mig som socialsekreterare som på mitt jobb, där jag liksom inte kan så här säga nej men jag vill inte, utan då måste vi växla upp och bara rycka i. Och för att klara det, att ha energi och utrymme för att kunna växla upp och verkligen rycka i, då kan vi inte vara på tårna hela tiden. Nej. Övrig tid. Då, vad händer då?
Nu kommer jag på att jag vill ställa en helt ärligt till Jesper sen.
Ja, men du får göra det snart. Så att våga vara medioker, men se också till att den läkare som sjukskriver dig också kan ordna med en psykologkontakt så att du får jobba med de här tankarna. För du har ju så mycket på plats redan i och med att du har koll på att det är tankehjul som sätter igång. Och då har du bästa förutsättningen att i den här situationen som har varit jobbig och kanske fortfarande jobbig, att faktiskt komma ur det på ett helt annat sätt. Mycket klokare och minska risken för att du drabbas av det här i framtiden.
Tack.
Tack. Ja, jag skulle just köra en Dead or Alive som jag stoppar i soptunnan nu.
Spara den till nästa avsnitt.
Nej, nej, den åker i soptunnan.
Oj.
För att Emily Uggla på rent infall. Hon hijackar den. Och vem är jag att liksom kasta brandfilt över hennes kreativitet?
Du är egentligen man.
Ja, det är jag.
Det är du verkligen.
Fan, gudarna vet. Ja.
Mm,
så absolut.
Ja.
Matriarkatet. Här har vi.
Här har vi henne.
En helt ärligt. Helt
ärligt. Okej, Jesper, helt ärligt. Så här va. Du vet att man sitter i väntrummet till sin liksom allmänläkare, till dig till exempel. Och så går det in en person och så tänker man, ah, vad bra, då är det min tur när den kommer ut.
Mm.
Och sen kommer den ut och då plötsligt tar liksom 20 minuter innan jag får komma in. Och då har jag tänkt, så, ah, det är för du skriver rapport, du skriver upp lite uppgifter om besöket, din patient. Men kan det då hända att du egentligen sitter där inne och dricker kaffe?
Alltså,
för det här är bra. För att man kan vara först, alltså man kan vara ensam i väntrummet. Man är 5 minuter innan sin tid. Ja, klockan är prick. Kommer någon annan tjomme och bara, Andersson? För den, så kan du gå in 3 pers innan så kommer långt efter. Och sen,
exakt.
Vad är det för skit?
Jag förstår, det kanske är då återhämtningskaffe.
Nej, men så här ska jag säga. Jag dricker ju alltid kaffe, alltså även när jag har patienter, om jag är riktigt kaffesugen. Så att kaffe dricker jag ändå.
Men kan det vara så att du sitter där för att du kanske bara sitter och kluddrar i ett block? Alltså du vet, just lite små blommor. Typ.
Alltså så här, grejen är, så här, så min arbetsdag ser ut så att jag har patienter inbokade på tider. Mm. Så att du har liksom tid 13.30 och sen har jag Nisse 14.00 och så. Så att jag skulle, det har väl hänt i vissa lägen att jag, alltså att man, det har hänt, alltså det har varit något annat med en kanske privat eller något sånt där som har gjort att man har behövt kanske sitta i 5 minuter bara för att ladda om. Alltså vi har ju olika förutsättningar olika dagar. Men jag skulle aldrig medvetet sitta och chilla och låta dig vänta, för att det blir mitt problem. För att jag ska träffa dig och sen kommer ju Nisse. Och att ligga efter, det kan ju hända så att av någon anledning så ligger man efter så här andra patienten på dagen. Och det är ingen skön känsla, för då vet jag att det liksom hela dagen kommer ligga lite efter. Och Nisse kanske är lite sur för han ska göra något efter. Och så.
Jag har aldrig fått komma in i tid.
Nej, inte jag heller. Men jag brukar
tandläkare däremot. Som japanska tunnelbanan. Bara går precis. Tandläkare. Så.
Ja,
medan ni är SI i frågan.
Ja, nej, men det är helt rätt. Så att, men jag tror inte. För att jag menar, om vi sitter och drar ut och liksom inte. Jag menar, när jag har träffat dig. Om vi så. Då måste jag skriva de remisserna. Som vi har kommit överens om. Jag måste skriva en journal.
Mm.
Så att det blir rätt dokumenterat. För jag kommer inte komma ihåg allt och det måste finnas tillgängligt. Så att då tar det lite tid. Men vi ska inte sitta och lata oss, för det kommer ändå bli vårt skit.
Liksom. Då till min andra fråga. Vad gör du då för att vara lite medioker på jobbet?
För jag tänkte faktiskt fråga dig också. Gäller det verkligen er läkare?
Ja, nej, men det beror lite på.
Jo, jag så tror sorgligt att personligen om du bara, nej, men då går jag på toaletten. Det vore ju sorgligt.
Vad menar du?
Om det var så här, du behöver lite lonely time, då går du in på toa. Alltså, finns det någon space?
Nej, det gör det faktiskt inte. Vi sitter ju i, det här försöker jag förklara för folk ibland, men vi sitter ju liksom i möten var 30:e minut eller var 15:e minut sitter vi nya möten hela dagarna. Så det är väldigt lite lonely time. Men
har du någon medioker grej?
Nej, men det, så här, jag får nog jobba mycket. Jag har alltid sett mig själv som en slarver i hela mitt liv och som, alltså, så. Jag, det är liksom min identitet. Och det har liksom inte riktigt kunnat, alltså, det, jag är inte riktigt med att jag inte är en slarver, att jag ändå har ett, alltså, jag sköt mitt jobb och har, liksom så. Så att min personliga utveckling är att så här, jag behöver liksom inte vara, jag behöver inte göra allt på en gång. för en, alltså med en, under ett patientbesök under 30 minuter. För det har jag inte möjlighet att göra. Så att jag jobbar med att så här, okej, jag håller på att jobba på det. Inte att vara medioker och göra ett dåligt jobb. För jag vill aldrig slarva, eller jag vill alltid sova gott om nätterna och veta att jag har tagit hand om mina patienter under dagen. Och det gör jag, jag sover alltid gott. Ja. Men att kanske inte lägga i alla växlar vid varje besök, för det orkar ingen.
Nej.
Faktiskt.
Och det inte, behövs inte för varje Nej. Besök.
Nej, för ibland Nej. Är det bara att titta lite i öronen.
Ja, ibland, ja men verkligen. Så är det ju. Så att, det är min grej, men som jag jobbar på, och på flera sätt i livet. Men som sagt, jag tror ingen läkare medvetet sitter liksom och så här, bara drar ut på det.
Jag tror att Emily just skapade vår första merch. Ibland tittar man bara i öronen.
Ja, men det gör vi ibland, och det är fantastiskt.
Ja, men det är där ni
älskar.
Jag tänker med det, att det är där ni har chansen för återhämtning. När det bara, okej, ska vi se om det är en vaxpropp?
Ja. Mm.
Det måste vara så
liksom
skönt.
Hans återhämtning.
Det är lite som mitt spel på telefonen när man lagar mat i en restaurang.
Ja.
Ibland är det bara en liten laxbit.
Ja, men gud vad skönt.
Det var som när man jobbade på krogen, kom en bong i bongmaskinen. En kula chokladglass.
Alltså, jag har haft...
Här behöver inte, det är inte massa stekrader och ingenting kan gå fel. Det ska vara en rund kula glass bara. Här. Så.
Och då har du liksom...
Kasta den bongen.
En nöjd gäst. Liksom.
Helt perfekt.
Nej, och grejen är, det är väl apropå det vi pratade om innan med utmattning och stress, att det som jag kanske saknar i, alltså det är att det var så länge sedan liksom en, alltså när man har en sån dag med att titta öronen, skopa en kula glass, när man liksom så då är man så här, vad har jag jobbat idag? För att man är så van vid, för ofta det som kan hända det är att kanske många med utmattning eller stress eller liksom alltid kaos för en patient kommer, och då, det kan jag tycka är svårt att göra på en halvtimme, och då kan du behöver vänta som är nästa patient och så. Men då brukar jag så här säga, om någon är lite sur, så brukar jag dels alltid säga, jag ber om ursäkt för förseningen först, förekomma.
Det låter ju vettigt.
Men sen om någon är sur så brukar jag säga det, att vi jobbar med människor, och jag tror liksom till exempel att du, Emily, om du skulle komma till mig och det skulle krävas lite mer tid, då skulle jag ju ta den tiden för dig. Och sen så är jag så här, men vadå? Jag måste ju iväg, och varför? För vi väntar ju inte på patienter. Är en patient mer än en kvart sen, då är det besöket över. Och så är det ju lite med så här flygplan och bussar också, brukar jag tänka. Att kommer bussen för sent, ja men då får folk stå och vänta lite. För att det är bussen som liksom åker runt och den har så mycket andra grejer att stanna på. Men kommer du för sent i bussen, då kan vi liksom inte kräva att bussen ska vänta kvar på varje station. För då funkar inte någonting. Så det är lite orättvist, men det måste få vara så.
Ja.
Ja.
Din hijack där fick bli det sista vi har den här veckan.
Ah,
okay. Och det var ju ett bra sätt att avsluta på. Tycker jag.
Verkligen. Emily levererar i det här segmentet.
Tack.
Ja, verkligen. Det gör det. För att du undrar ju verkligen. Du vill sätta dit i den jäveln.
Ja,
exakt.
Dröm.
Jag gör allt jag kan, ska ni veta.
Ja. Du kommer lyckas någon gång.
Ja, någon gång.
Då är det slut med den här podden, kan jag säga.
Ja. Ja. För det kommer inte klippas bort. Så här, tack alla ni som skickar in frågor. Fortsätt skicka in frågor. Tack. Du vet, vi behöver fler frågor.
Det gör vi.
Vi behöver alltid frågor. Skicka in dem till fraga@ariasjuk.se, alltså fraga@ariasjuk.se, eller gå in på Instagram, följ oss där, heter vi Ariasjuk. Där kan man skicka såna här roliga röstmeddelanden som Jesper älskar
dem. Ja. Det är så trevligt.
Och man kan skicka vanliga också, men det bästa är om ni följer oss, för då kommer ni se meddelandena lättare.
Ja, följ oss, följ poddarna där ni lyssnar på dem, rata gärna. Om ni inte ratar lågt, då kan ni skita i det.
Nej.
Men säg inte till någon.
Nej. Tack Emily Uggla för att du är bäst. Tack Jesper Salén för att du är bäst. Och tack för att jag tillät mig själv vara lite medioker idag.
Nisse.
Jag tillät mig själv vara lite tystare och medioker.
Härligt.
Ja. Hörrni, tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen nästa vecka. Och tack Daniel Allmark på One Touch Edit, får man inte glömma.
Nej.
Du är också bäst. Du är aldrig medioker. Ha det bra.
Kram, hej.
Hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.